Vi har ikväll nått fram till Danielsbokens sista avsnitt, som är ganska långt. Det omfattar kapitlen 10, 11 och 12. Men det är ett enhetligt avsnitt, det sista i boken. Och vi måste nu försöka begränsa våra kommentarer så att vi hinner behandla detta på detta sista föredrag i denna serie. Vi kan börja med att läsa den första versen som inleder detta sista avsnitt, alltså kapitel 10, vers 1. I den persiske konungen Kores tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sanning och bådar stor vedermöda, och han aktade på uppenbarelsen och lade märke till synen. Ja, det sistnämnda, det översätts lite annorlunda i många översättningar. Förståelsen av uppenbarelsen kom till honom i en syn, eller i synen, så översätts det till exempel i No International Version. Vi bör ha klart för oss vad som är den historiska situationen och bakgrunden till den här inledningen. I den persiske konungen Kores tredje regeringsår, det vill säga år 537 eller 36, då befinner vi oss precis 70 år efter det att Daniel fördes bort i fångenskap, och efter det att den babyloniska överhögheten över Israels folk hade tagit sin början. Det är alltså ett mycket viktigt årtal. Vi såg förra gången hur Daniel begrundade just uppgiften i Jeremia om en 70-årig hemsökelse under Babel. Och efter 70 år så skulle befrielsen komma, så skulle man få vända tillbaka. Och det kom också en befrielse i och med att Koresh kom till makten, i och med att perserna störtade det babyloniska riket. Då utfärdades en befallning som gick ut på att folket fick vända tillbaka till Jerusalem och fick bygga upp den heliga staden med dess tempel igen. Och Daniel hade ju tänkt sig att nu kommer frälsningens tid, den utlovade frälsningen. Nu är befrielsens timma inne. Nu kommer Guds rike att kunna träda fram på ett yttre underbart sätt. Men så var det ju inte. I förra lektionen, i anslutning till Daniel 9, 24 till och med 27, gick vi igenom svaret till Daniel. Den egentliga innebörden, den fulla innebörden av löftena om en befrielse. Befrielsen genom Kores, det var bara en svag skugga av den verkliga befrielsen. Den som kommer genom den sannes mode, han som kunde kallas för den allra heligaste, eller en heligheters helighet, nämligen Kristus själv. Genom honom kommer den sanna befrielsen. Och Daniel fick också veta att fastän befriaren Kristus kommer, Messias kommer, så blir det ändå ingen yttre härlighet, utan det förblir tider av nöd och betryck för Guds folk. Och det kommer nu ytterligare att tas fram i den sista synen som är bevarad här i Daniels bok. Och det gör att Daniel blir slagen av häpnad, eller han blir bedrövad. Han slås till marken inför allt det han får veta, all den plåga, all den vedermöda som väntar Guds folk här i världen. Och hela tiden ända fram till den sista dagen. Det här året är alltså precis det år då de 70 åren har gått till ända. Och hur blev det då? Ja, man hade redan börjat att tåga tillbaka till Jerusalem. Inga stora grupper och inte alla judarna. Men det var mindre grupper som hade återvänt till Jerusalem. Men hur gick det? Ja, man mötte vedermöda och svårigheter och besvikelser och mycket motstånd. Ja, det sades ju redan i 9 kapitlet 25 vers att staden med gator och vallgrav skulle byggas upp, men under tider av betryck, så sades det. Under tider av betryck, det blir nu ytterligare belyst i det följande. Och då har vi framför oss en uppbyggnad av texten som ser ut så här, att först kommer en lång inledning till denna sista syn som omfattar 10:1 till och med 11:1. Därefter följer den egentliga synen, den sista uppenbarelsens innehåll. Och det är 11:2 till och med 12:4. Och så följer en avslutning, 12:5 till och med vers 13. Vi ser alltså hur de personer som gjorde kapitel- och versindelningen långt, långt efter Bibelns tillkomst, hur misslyckat det har blivit ibland. Man har alltså bland annat låtit själva synen eller uppenbarelsen slå sönder genom att börja kapitel 12 där det nu börjar, då i själva verket 12:1-3 är den nödvändiga avslutningen på det föregående. Man har också låtit kapitel 11 börja på ett olämpligt ställe, och det har man i kyrkobibeln 1917 försökt korrigera genom att föra vers 1 i kapitel 11 till kapitel 10, som ni ser. Detta var alltså de tre delarna, 10:1 till och med 11:1 är inledningen, och så själva uppenbarelsen 11:2 till 12:4, och så avslutningen 12:5 till 13. Och allt i kapitel 10:1 till 11:1 är då en förberedelse för kapitel 11. Eller närmare bestämt 11:2 till 12:4. Och då läste vi här i den första versen: den uppenbarelsen är sanning och bådar stor vedermöda. Och detta uttryck, savagadol, stor vedermöda, är en beteckning på just själva synens innehåll. Det som alltså beskrivs i detalj i det 11:e kapitlet. Och nu får då Daniel, eller nu ska han få se in i framtiden och verkligen se hur Gud trots all vedermöda ändå har allting under kontroll. Och fastän i yttre mening lidande och plåga blir stor, så är ändå Guds folk under Herrens trygga beskydd och ledning. I andra versen läser vi: jag, Daniel, hade då gått sörjande i 3 veckors tid. Jag åt ingen smaklig mat, kött och vin kom inte i min mun, inte heller smorde jag min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått till ända. På 24:e dagen i första månaden, när jag var vid stranden av den stora floden, nämligen Skiddeken, då fick jag då jag lyfte upp mina ögon se en man stå där klädd i linnekläder, etc. Ja, hur ska vi uppfatta nu denna inledning? Jo, de 2 första dagarna på året, Nisan är den första månaden. De 2 första dagarna är stora högtidsdagar, nymånadsdagar, som inleder året. Men när de dagarna har gått till ända, då börjar Daniel fasta i 21 dagar. Alltså den tredje till fram till 23 Nisan. Den fastan omfattar alltså också påsktiden. Den högtid som just är till åminnelse av själva frälsningen och befrielsen ut ur Egypten. Och så den 24 Nisan. Den 24 i denna första månad. Då kommer svaret på hans bön. Han har under fasta, utan att smaka några goda attraktiva rätter. Han har inga högtidsmåltider, utan han avstår från detta. Men på 24 dagen, då han befinner sig vid Tigris, floden Skidekel, det är Tigris, då får han alltså svaret. Då uppenbarar sig Herren för honom och Herrens sändebud talar med honom. Här är det inte alltid så lätt att avgöra vem som talar och hur många det är som här framträder. Men den som man först ser här skildras på samma sätt som Herren själv. I vers 5 och vers 6. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte liknade en djungel, hans ögon var som eldblås, hans armar och fötter som glänsande koppar och så vidare. Den här beskrivningen möter vi i Hesekiel 1 på Herren själv. Likaså i uppenbarelseboken 1:13-15 så är det Herren Kristus som skildras på det här viset. Och det är därför ganska naturligt att se det här som en skildring av den evige sonen. De andra som var med Daniel, de såg inte synen, de blev förskräckta och de flydde. Ja, så hinner jag inte gå igenom i detalj här fortsättningen, utan får ta det ganska flyktigt. Det som är väsentligt här, det är att Daniel förlorar alla sina krafter. Han blir slagen till marken. Han är alldeles vanmäktig inför den här uppenbarelsen och inför det som uppenbaras. Men det står i den 10:e versen: och se, en hand rörde vid mig. Det kommer inte fram nu i 1917. Där har man flätat ihop vers 10 med vers 9. Men i grundtexten så börjar vers 10 med ett utrop: och se, en hand rörde vid mig. Och det är mycket som tyder på att den som här rör vid honom och som nu talar med honom är samma sändebud som rörde vid honom och talade till honom i kapitel 8 och i kapitel 9. Nämligen han som var som en man, som en gäver, som var Guds gäver, alltså Gabriel. Och så talar då Gabriel till honom att han ska inte frukta. Och Gabriel talar om att hans bön är hörd redan från den 3:e Nisan. Men Gabriel kunde inte komma med samma. Det är så att Gud har kontroll och utövar sin kontroll över vad som sker här i världen på ett sätt som vi människor inte kan se. Det finns också onda andar och makter som vill fördärva Guds folk och vill föra förstarna på villovägar. Och så har också en ond ande försökt styra perserriket åt fel håll. Och det är det som ytterst ligger bakom svårigheter som drabbar gudsfolket. När man vill hindra Persiens kung att fullfölja det nådiga tillbudet till gudarna att få komma tillbaka. Om ni har läst Israels historia så vet ni att han försökte lägga hinder i vägen och ändra på Cyrus edikt, tillåtelsen att bygga upp Jerusalem och templet. Och här får vi veta att bakom det som sker och det vi kan se med våra ögon, där finns det andemakter, precis som Paulus säger, andemakter i himlarymderna. Och här talas om en furste för Persiens rike som stod mig emot under 21 dagar. Alltså under den här tiden när Daniel fick inget svar. Han vägrar att äta den fina maten han är lamslagen och han ber om hjälp. Men efter 21 dagar så kommer nu detta sändebud, förmodligen Gabriel. Och Gabriel berättar hur Mikael, en av de förnämsta furstarna, var den enda som har hjälpt honom när det gällde att förhindra den onda andens förförelse och sätta stopp för det. Och vem är då Mikael? Ja, många uppfattar honom som en av de stora änglarna eller ärkeänglarna. Man brukar kalla honom för Israels skyddsängel. De äldre ortodoxa lärarna, de var av den meningen att Mikael är en beteckning på Guds son, på Jesus Kristus, den evige sonen. Mikael, vem är som Gud? Och denne Mikael, Guds son, det är han som är som Gud, han är lik sin fader. Av sammanhanget här går det inte att avgöra frågan om Mikael är en skapad ängel eller om det är den oskapade ängeln. Jag för min del tror att det är den oskapade ängeln, den ängel som gick framför Israels barn när de tågade genom öknen från Egypten till Kanaans land. Det är förbundets ängel som går framför Guds folk. Det samma ängel eller överhövitsman som stod framför Josua när man kom in i löftets land. Och framför vilken sedan Josua drar skon av sina fötter. Nu har alltså Gabriel kommit för att uppenbara och undervisa Daniel om vad som kommer att ske i framtiden. Och då går vi in på själva synen för att hinna lite grann kommentera allt sammans innan tiden här är ute. Och den börjar då med vers 2 i kapitel 11. Och nu ska jag förkunna för dig vad visst är. Se, ännu 3 konungar ska uppstå i Persien. Och då har vi här Kambyses. Han skulle komma efter Koresh eller Cyrus 530-522. Vidare Smerdis 522-21. Och som en tredje Darius Hystaspis 521-486. Och så står då den fjärde ska förvärva sig större rikedomar än någon av de andra. Den fjärde, det är Xerxes den första, 486-65. Och denne Xerxes, han uppbådade ju en kolossal armé på inte mindre än 2,5 miljoner man och tågar med denna armé mot Javan, mot Grekland alltså, mot Makedonien. Och det sker 480, men han lider ett fruktansvärt nederlag vid Salamis just 480 före Kristus. Han ska uppbjuda all sin makt mot Javans rike, står det. Så i tredje versen, sedan ska en väldig konung uppstå. Det är då Alexander den store. Och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Här skildras nu då den grekiska perioden. Men knappt har han uppstått så ska hans rike brista sönder och bli delat efter himmelens 4 väderstreck. Och det ska inte tillfalla hans avkomlingar eller förbli lika mäktigt som när han hade makten, till hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än den. Precis så gick det. För kort tid så föll Alexanders rike sönder. Redan efter 10 år så dog han. 323, bara 32 år gammal. Han dog i Babylon. Han hade 2 söner, Herkules, som blev mördad strax efter faderns död. Och den andra, som kallades Alexander, blev också mördad inom kort. Och så fick det ingen fortsättning genom hans söner. Men det blev uppdelat efter de fyra väderstrecken. Det blev en fyrdelning, precis som det har skildrats tidigare, bland annat i kapitel 8, vers 8 följande. Det blev 12 generaler till, som Alexander hade nyttjat, som då skulle dela bytet. Och det blev osämja och strida. Så småningom kunde denna fyrdelning genomföras. Sen kommer då från vers 5 till och med vers 9 en skildring av södern och norr. Södern står här för Egypten och Norden, Hatzafon, står för Syrien, eller det seleukidiska området. Och här är det nu märkligt att se att det som uppenbaras för Daniel tycks mycket konkret och i detalj ha gått i fullbordan. Det är inte alltid vi vet vad varje detalj syftar på, men i många fall så är det möjligt att peka på vad dessa profetior måste ha inneburit. Och då tolkar vi profetiorna utifrån den fullbordan av dem som vi ser har ett rum. Före fullbordan så är vi ju ganska ställda, då är vi inte så säkra på vad det syftar på. Och det är ju också vad som sägs gång på gång i Daniel, att innan det fullbordas så är det förseglat och du ska tillsluta det förseglat. Men när tiden kommer för det som här skildras, då så öppnas det och då kan du se hur väl Gud visste allt och kunde styra allt sammans. Här ska jag bara då nämna vad det hela troligtvis syftar på. I vers 5, konungen i söderlandet, det är Ptolemeus den första, Lagi, eller Soter, 322-285. Och en av hans första, det bör vara Seleukos den första, Nikator, 312-281. Den här Ptolemeus den första, det var alltså en av Alexanders generaler som efter Alexanders död fick Egypten på sin lott. Och regerade som ståthållare där 322-305. Och den här Seleukos, det var också en av Alexanders officerare. Han hade fått Babylonien på sin lott vid mötet 321. Men han tvingades fly därifrån och då kom han till Ptolemeus som utsåg honom till general. Och tillsammans skulle de då återerövra Babylonien, vilket skedde 312. Sen i sjätte versen talas det om söderlandskonungens dotter. Det bör vara Berenike. Och konungen i nordlandet bör vara Antiochus den andre, Theos. Alltså den gudomlige. 261-246. Vi vet nämligen att det hände en rad saker här som tycks vara just förutsagda i den här versen. Ptolemeus dotter Berenike skulle gå till Antiochus den andre och bli hans hustru. Och då därmed följde en rad förvecklingar. Antiochus hade redan en hustru som hette Laodike och då måste ju Antiochus skicka iväg henne, tvinga henne till skilsmässa. Men senare så togs hon tillbaka och då passade hon på att förgifta sin man. Hon förgiftade också Berenike och hennes vänner. Och det är alltså en del konkreta detaljer som tycks här då bli förutsagda i vers 6. Och när det i vers 7 talas om telningarna från hennes rot, av dem ska en stiga upp på hans plats och den ska dra mot nordlandskonungens här och så vidare, så tycks det också väl stämma in på vad som hände senare. Seleukos den andre, Kallinikos, som var Laodikes son, angreps ganska snart av Ptolemeus den tredje, som återvände sedan till Egypten med stort byte. Och det var en bror då till Berenike, denne Ptolemeus den tredje som för övrigt mördar Laodike. Det är blodigt värre det här. Det talas i den åttonde versen om en stor seger. Och när det sedan i nionde versen talas om denne. I 1917 däremot skall denne tränga in. Så står det i hebreiskan bara ova. Det betyder han skall komma. Och det bör syfta på Seleukos den andre Kalinikos. Som efter två år lyckades återta sin makt. Och han marscherade mot Ptolemeus den tredje, cirka 240, men blev helt besegrad. Så från tionde till tjugonde versen så har vi då norr emot söder. Och här handlar det mest om Antiochus den tredje som också kallades för den store. Det talas om först hans söner, så bör det vara Kalinikos söner. Och då är det frågan om Seleukos den tredje, 227 till 223, och hans bror Antiochus som blev den tredje, eller den store. Och Seleukos dog ganska snart, och sen var det då bara Antiochus den tredje som kunde dominera. Och han intog och härjade i Fenicien och i Palestina. Han intog Gaza eller Rafia. Det talas om hans fäste, så bör det vara antingen Gaza eller möjligen Rafia, sydväst om Gaza. Ja, på det här sättet kan vi fortsätta och försöka att tolka profetian och se hur det stämmer, det som klargjordes för Daniel, nämligen att Gud vet precis vad som väntar. Och allt det här visar nu att det väntar inget jordiskt tusenårsrike. Det blir ingen yttre lycka, utan återuppbyggnaden innebär att det är strid och fiendskap. Den återuppbyggnad som blev möjlig genom Kores eller Cyrus, det var bara en svag skugga av den stora och sanna återuppbyggnaden och det sanna templet som är Jesus Kristus. Och den verkliga friden och förlåtelsen och rättfärdigheten som kapitel 9 talade om, försoningen, syndens övertäckande och allt som nämndes där, det har den troende. Det ges åt människan genom ordet. Men det åtföljs inte med den form av fullbordan att det till det yttre inte längre blir några krig. Och att alla andra riken upphör. Och så kan nu slutligen bara ett enda rike träda fram. Nämligen det sanna Gudsriket. Nej, änden dröjer. Det vill säga först när änden, den sista dagen, kommer, först då ska det bara finnas ett enda rike på planen. Då finns bara Guds rike. Men innan dess så finns det en rad förstar och potentater. Men fastän de är så mäktiga och kan dra in i Kanans land, i det härliga landet, och till och med vanhelga och fördärva templet i Jerusalem, så har de inte makten. Utan Gud är i kontroll över allt sammans. Jag tror det blir för detaljerat och för svårt att följa med om jag fortsätter genomgången av kapitel 11 och pekar ut vilka historiska personer som tycks vara fullbordan av denna profetia. Men kanske jag ska och hinna nämna ett par till. I 11:12 där skymtar Ptolemeus den fjärde som sammankallade en armé av legosoldater och egyptiska trupper och marscherade mot fronten för att möta och gå emot Antiochus den store. Och där tillfogade han Antiochus svåra förluster. Men segern blev inte bestående. Och i 8 år förde Antiochus outtröttligt krig för att återvinna sitt asiatiska imperium. Och i 1113 har vi denna våldsamma attack som Antiochus gjorde när Ptolemeus den femte, 205-181, kom till tronen. Och denna gång hade han stärkt sin ställning genom en allians med Filip den femte av Makedonien 1114 och genom inre revolt i Egypten. Och den utdragna belägringen av Gaza åsyftas i vers 15. Det blev också en egyptisk motoffensiv i Judén, men den fördröjde bara en smula Antiochus intåg i Jerusalem, vers 15 och 16. Ja, i vers 17, där möter vi Rom första gången. I vers 18, där det talas om att därefter ska han vända sig mot öländen och inta många, men en härförare ska göra slut på hans smädelser. Det var den romerske härföraren, konsul Lucius Cornelius Scipio. Antiochus hade förutsett en intervention från Rom, och då försökte han bilda en allians med Egypten, och i det antyds i 17 versen. Hans dotter Kleopatra blev gift med Ptolemeus den femte år 194 före Kristus. Men 190 led han ett svårt nederlag, besegrades av konsul Lucius Cornelius Scipio vid Magnesia. Och för att kunna betala nu den tribut, de tunga skatter som lades på honom från Rom, så ledde han en expedition till Elymais för att plundra ett av Bels tempel. Där mördades han 187. Ja, nu ser jag att det här kommer inte att gå så bra om jag inte skyndar mig ännu mera. Och då måste jag säga något om Antiochus den fjärde Epifanes, själva förebilden för fienden, den stora fienden mot Guds rike, som kallas för antikrist. Och man kan, om man så vill, kalla Antiochus Epifanes för gamla förbundets särskilde antikrist, och därmed förebilden för antikrist i nya förbundet, som vi den lutherska kyrkan finner vara den påvliga institutionen, eller påvestolen, påvedömet. Och alla då som sitter på den stolen. Och vi ska se hur väl detta stämmer också här med Daniel. Här talas först om den gammaltestamentliga antikrist från 11:21, och sen från och med den 36:e versen så går texten över till att tala om den nytestamentliga antikrist. Den glider liksom uttrycken och bilderna över i varandra, men alla utläggare finner att från 11:36 kan man inte utan vidare tillämpa profetian på den gammaltestamentliga antikrist. Utan här så får förebilden gå åt sidan, och uppfyllelsen av förebilden står nu i centrum, nämligen den nytestamentliga antikrist. Ja, i kyrkans historia så har man funderat mycket kring hur det här ska tolkas. En del har velat se antikrist alltifrån 1121, Hieronymus till exempel. Hippolytus och Theodotion ser honom just från 1136. Chrysostomos ser antikrist i hela kapitel 11. Och Hieronymus ståndpunkt är väl riktigt så tillvida att det är antikrist från 1121. Men det är den konkreta gammaltestamentliga antikrist Antiochus som skildras fram till och med den 35:e versen. Så från 36 till och med 12 vers 3 så ser vi längre fram in i tiden, och då är det den nytestamentliga antikrist och hur han till slut ska störtas. Och det är därför så viktigt att avsnittet med Mikael kommer med i detta sammanhang. För det är ju den positiva avslutningen till det som har sagts här innan. Går man till en luthersk utläggare som Gesilius, så säger han i anslutning till 1136: här begynner ängeln att tala om den romerska antikrist som i Nya testamentet skulle få plåga Guds församling, som Antiochus hade fått göra i det gamla. Och denna förföljelse skulle räcka in till världens ända, som framgår av 12 vers 1 och vers 2. Och den som läser de lutherska bekännelseskrifterna finner mycket om det här. I apologin, artikel 24-41, så står det: erfarenheter visar vilka som är Antiochus gelikar, under hänvisning till Daniel 11-31. Och i apologin 7-8, stycke 24, talas det om påvens rike under hänvisning till Daniels 11:e kapitel. Och i apologin 15:19 står det: i det 11:e kapitlet ger Daniel till känna att nya av människor inrättade gudstjänster skulle utgöra själva väsendet och makten i antikrists rike. Och hänvisar då till Daniel 11:38. Här finns en liten detalj som jag måste hinna kommentera. I 11:37 så står det: på sina fäders gudar skall han icke akta, ej heller skall han akta på den som är kvinnors lust eller på någon annan gud, utan han skall uppträda stormodigt mot den alla. Ja, det här tycks ju inte stämma när det gällde Antiochus den fjärde Epifanes, för att han dyrkade verkligen Zeus och ville också företräda Zeus och sätta upp en staty av honom i Jerusalem. Nej, här är det nog frågan om detta att han gör striden och kampen emot Gud och hans folk, själva kriget, själva festerna. Det står i 38 versen: festernas gud ska han istället ära. Så syftar de detta närmast på att han gör intagandet av festen till sin gud, till sin högsta lycka, till sitt mål. Alltså att bekriga Guds fasta borg och kämpa mot Guds folk. Och när det i 37 versen står den som är kvinnors lust, så står det inte riktigt så i den hebreiska texten, utan det är det som är, vad ska vi säga, det är hos kvinnorna som är ljuvligt och väcker vår begärelse. Det här har ju Luther tolkat så att det syftar på antikrists celibattvång och hur han går emot skapelsens ordning med äktenskap, både för lekfolk och även för Herrens tjänare, för prästerna. Men moderna teologer gör här en liten annan tolkning och låter det då syfta på någon gud, på Adonis eller Tammuz, som skulle dyrkas av kvinnor. Det är en detaljer här som kan vara svåra att översätta. Jag har upptäckt i den norska översättningen att man gör en förändring av grundtexten i 11:39 utan att tala om det. Man, alltså den norska översättningen från 78, man ändrar ordet in, som betyder med, till am, och så får man in folk där istället. Folket till en främmed gud står det därför, men så står det inte i den hebreiska texten. Ja, så kommer då i 11:40-45 den slutliga konflikten, och där blir det klart att fasten antikrist har stor framgång och lägger riken under sig, dominerar över folk och riken och skaffar sig enorma rikedomar, så måste han ändå gå under. Här används nu gamla förbundets uttryck och vad som hände under gamla förbundet som bilder för den nytestamentliga tiden. Och det möter vi ju ständigt, att så går det till. När det är 40, första versen till exempel står så här: han ska också falla in i det härliga landet, och många andra länder ska bli hemsökta, men dessa ska komma undan hans hand, Edom och Moab och huvuddelen av Ammons barn. Hur ska då det förstås? Jo, där är detta att han ska alltså bekriga Guds folk, Guds kyrka, Guds församling, alltså falla in i det härliga landet. Det är Palestina. Palestina, eller Kanans land, det står för Guds folk, för kyrka. Och när det sedan står, dessa ska komma undan hans hand, Edom, Moab och huvuddelen av Ammons barn, då är det ju de som var Guds folks särskilda fiender under gamla förbundets tid. De som alltså är medlöpare med antikrist, de som för samma kamp som antikrist själv, som alltså är förbund med honom, de kommer undan. De klarar sig undan antikrists hemsökelse. Det är Guds sanna folk och vänner som här blir attackerade och förföljda. Men han ska misslyckas. Han kommer att gå under. Och det är tidens ände inne. Och då har vi 12:1-3 som skildrar hur Mikael, som vi alltså tror är Guds evige son, den store försten, konungarnas konung, den verkliga herren, han som har ett evigt rike, hur han krossar, har krossat antikrist, och han låter också de som under kampens gång har mött döden, de får ändå stå upp, och det blir en uppståndelse till härlighet för det troende, till evig blygd och pina för det icke troende. Ja, så är tiden ute, och jag hinner bara säga att själva avslutningen 12:4-13 innebär att profeten får en befallning att försegla boken. Bokens innehåll ger undervisning och uppbyggelse, men innan det har hänt det som här är sagt i kapitel 11 så förstår man det inte. Nu har det som är sagt i kapitel 11 hänt, och vi kan därför förstå väldigt mycket av det. Men det finns detaljer här i slutet som vi ännu inte förstår. När det talas om 1290 dagar och 1335 dagar så vet vi inte riktigt säkert hur det ska uppfattas. Det finns olika meningar som jag inte bryr mig om att kommentera. Därmed måste vi sätta punkt för den här serien. Daniel, som hade kämpat så länge, han får nu vila sig. Han behöver inte bekymra sig. Han ska få sin del vid tidernas ände. Han går inte miste om saligheten. Han får lägga sig att sova en tid. Han ska väckas upp till evigt liv och salighet. Det kom alltså ingen yttre frid och yttre härlighetsrike i Daniels tid. Först ska den sista dagen komma, och så kommer den eviga härligheten. Amen.